Tänkte jag vill slänga in en boll till här bara för att knyta ihop Dalí och Friedrich. Vi kanske kan ta med oss den in även i nästa block. Men då gick jag ju faktiskt och läste katalogen. Och då är det ju så här, och med Friedrich är det väl då mer känt, eller att han förlorade ju sin bror redan tidigt i 12-13 års åldern, och att han då klandrar sig hela livet för att ha lurat ut älsklingsbrodern på en vak, och att det här också ledde så småningom till ett självmordsförsök från hans egen sida, men kanske också förklarar den här intresset för att försöka överskrida och nå den här andra världen då, så som han har hittat en fantastisk enkel kraftfull symbolik för då, bland annat med de här ryggtavlorna som vi möter i verk efter verk som ser åt oss, eller att vi kan skapa en gemenskap med dem och se tillsammans. Sen slår det mig då när jag läser i Dalí-katalogen att även han förlorade ju då en äldre bror. Och då var han ju inte ens född själv, och brodern var ju bara 2-3 år. Men Dalí gör ju naturligtvis en poäng av det här då, och den äldre brodern var ju naturligtvis, om det nu var möjligt, men lite möjligt var det faktiskt, att han var ännu mer genialisk än Dalí själv. Så han kom ju efter som den polymorft perverse, som han kallade det för. Och då undrar man, jag tycker då, jag såg en bild på en målning på Dalí-utställningen som heter Ögonblicksbild, med ett skrivpulpet, 5 skrivdord och några stekta ägg på, och där finns det ju inga ryggtavlor, men vi väl själva får stirra ut mot en evig horisont. Och jag slås av den här lösningen för själva bildkonstruktionen, tittskåpet, att där jobbar ju Friedrich och Dalí med ganska likartat språk egentligen. Vilket jag tycker är intressant alltså.
Ja, men det intressanta med Dalís bror var ju att brodern heter också Dalí, Salvador Dalí, och ja. Dalí kände ju sig som hans skugga, mer eller mindre, och det var därför också han upplevde sig själv som fejkad, som en kopia. Mm. Och livet igenom så var han ju de här två Dalí, eller Dalí som blev Dalí. Så själviscensättningen finns ju definitivt där. Sen måste jag säga också att iscensättningstanken finns hos Caspar David Friedrich i förhållande till naturen. Det är många som tror, eller påstår, att han hade en religiös förhållningssätt till naturen. Jag tror att han hade mer av en liksom, teaterregissörs relation till, att han på något sätt framkallade den och iscensatte den. Det står ju också i katalogen att han satt hemma och satt ihop komponenter från till exempel olika sorters landskap för att konstruera det här landskapet.
Ishavet var ju inte med på utställningen, men väl en målning som heter Klippstrand vid havet. Och där ser man ju helt tydligt att han har arbetat med samma formmodell egentligen, fast det uttryckte i lite annorlunda skala.
Och om man sen tar den här munken då vid havet, som känner sig på något sätt, låt oss säga, förkrossad av naturen och känner sig...
Ja, den är ju mer reproduktion på utställningen.
Ja, en väldigt ödmjuk relation till den. Jag läste också någonstans om att det var väldigt tabubelagt att vara melankolisk under protestantismen, alltså 1700-talsteologin. Eftersom att vara melankolisk inför ett landskap, det är liksom att på något sätt förkasta Guds verk och säga att det här får mig att må dåligt. Och det var ju det mest syndiga man kunde göra gentemot Guds skapelse. Så att det han gjorde egentligen när han framställde den här munken som allmänt deprimerad vid havsstranden där, var ju egentligen en politisk gest, och kanske till och med ett försök att kritisera den religiösa människan. Mm. Eller vad skulle ni säga?
Ja, jag tycker också att Friedrich handlar ju mycket om själslivslandskap. Mm. Att kompositionerna handlar väl också om hur han får fram bilder som stämmer överens med någon slags föreställning om känsloliv. Mm. Och att det är första gången som i konsthistorien som jag vet att det här sker, att landskapet får den här framträdande rollen som det finaste och som det bästa man kan göra. Och det är ju att göra den egna personen till Gud också. Så att men visst, den kritiken mot honom att han skulle vara melankolisk, det resonemanget är intressant, och det skulle kanske ha behövts. Så jag tycker nog inte att man inte klarar sig ut. Jag tycker inte att man inte klarar sig utan, om man kan säga så, texter. Utan jag vill, framförallt när jag kommer till en Friedrich-utställning eller något sånt där, som är en traderad konstnär, där jag har många föreställningar och många människor har olika föreställningar, så vill jag veta, vad vill utställningsmakaren säga mig? Mm. Och det räcker inte med att de sätter upp ett par målningar bredvid varandra för att kommunicera det anslaget. Utan jag vill ha ett tydligare ett ansvar från utställningsmakaren. Och det manifesterar sig ofta i text på en vepa. Det tycker jag är
mycket Anders, märker. Du rynkar på ögonbrynen.
Ja, nu blir jag en sur gubbe igen tyvärr. Alltså. Men den här munken vid havet som jag då helst skulle i den här utställningen vilja säga munk utan hav. För det är faktiskt så att munken, reproduktionen av munken vid havet är dold bakom en liten dörr så att säga, eller det är en liten portal som man tittar in och då ser man munken står vid havet. Men ska man se havet med munk, då får man fan med sticka in huvudet i den där nischen och titta åt sidorna, för där döljs alltså större delen av bilden. Och nota bene så står det faktiskt på den lilla lappen också att det unika är den här treskiktade horisonten. Jaha, den ser man om man sticker in huvudet där i nischen. Så jag håller med Håkan om att det är inte tillräckligt liksom att ha höga ambitioner. Men jag tycker det är intressant att, som sagt, för mig så rensade utställningen, framförallt i teckningsdelarna, bort en hel del bråte som jag har i huvudet av allt för mycket Friedrich-tittande. För det är klart, som ni säger, att både Dalí och Friedrich är konstnärer som återanvänts och brukats och reproducerats och i så många omgångar att det är svårt att frigöra sig. Jag har själv väldigt svårt att frigöra mig för att skapa mig en sån sagt egen bild. Men där kände jag verkligen att i de verken så lyckades man koppla loss. Och där brände det till. Där på något sätt fick jag en känsla av det som Cinciana beskrev om en djupare romantik så att säga. Så den behållningen, den var stor måste jag säga.
Men frågan är, vad det är för sorts romantik som vi får ta del av? Är det en avsakraliserad romantik eller är det tvärtom en besjälad romantik? Liksom? Hur ska man betrakta det?
Jag tänkte det här? Ett citat här, det kan vara värt att ta med sig in även till nästa block. Det är ju då Friedrichs eget, och nu går ju jag till text då, som jag sa att man inte skulle göra, men jag läser det här nu. Målaren ska inte endast måla vad han ser framför sig, utan även vad han har inom sig. Ser han inget inom sig, bör han även avstå från att måla vad han ser framför sig. Och det där blev ju naturligtvis föremål för kontrovers redan då, där man då kan tycka att landskapet då representerande Guds bok, Guds skapade natur, skulle räcka som meditation. Men det menar ju då Friedrich att det räcker inte riktigt, utan man måste göra det här tillägget från vad man har inom sig. Och jag kan ju då tycka då att den här liksom symbolistiska attityden som man har, där man med också att nå utanför, bortom, kan påminna då också om det som så småningom blir delar av surrealismen då, där man kanske ska nå under medvetet vad som finns i själen och att där finns en samhörighet. Nu tänkte jag som så här då, som håller reda på klockan här, att jag tänkte be Cinciana om några korta avslutningar.